Hej från där, och Petras Johansson från Almstad. Du lyssnar på SH Radio.
Äntligen är vi tillbaka. Genuin läderkula efter en sommar, byråkrati, när vi försökte komma tillbaka i förra podden. Men dessvärre råkade ut för ett nytt misslyckande. Men vi har rest oss, vi är tillbaka och vi har ett 17:e avsnitt som strax ska dra igång här. Sebastian Persson, som vanligt, presenterar podden här i början. Ludvig Billengren på min högra sida.
Som vanligt.
Han sitter ner för stunden.
Ja, vi har gjort en liten förändring här och idag står vi inte upp utan vi sitter ner. Och de som lyssnar på podden innan vet vad vi tycker om förändringar, att det kanske inte alltid är till det bättre. Men det här är ett kanske nytt koncept, vad vet vi.
Vi får se efter denna podd. Ja. Hur det går.
Och som ni hörde, Björk är med oss idag också.
Mm.
På vilken sida som dig?
Det blir nästan lite rakt fram tidigare, va?
Ja, vänster.
Du måste ju säga vänster. Annars bryter man emot det, som ni lyssnare säkert lärt att känna igen vid det här laget. Hur har ni haft det i sommar?
Jo, jag har haft det bra. Ska bli farsa.
Jo.
Ja, vad ska ungen heta? Isidor?
Precis. Nej, det tror jag inte.
Inte AIK då?
Nej. Bosse.
Alltså, det är naturliga smeknamnet. Superbo.
Nej, men det har varit bra. Lite sämre för mitt i Djurgården, men... det är man ju van med, så det har vi rullat på. Jag tycker det har varit lite dåligt väder i Stockholm. Ni har inte varit i Stockholm, så ni vet ju inte det. Men jag vet inte, hur har vädret varit på landet?
Okej, men börja tala för Halmstad.
Fint. Älvsberga.
Älvsberga. Men det ligger i Halmstad. Men i vilket fall, Älvsberga, Halmstad. Hyggligt väder. Man har knegat mycket, så att tyvärr har man inte sett så mycket av ljuset utomhus. Men man har hunnit med det man vill. Lite till det sand, lite off the beach. Lite mycket fotboll för den delen. Så att vädret har tillåtit de stora intressena.
Vad roligt.
Ja, det känns trevligt.
Ut i bruksorten då?
Ja,
Skövde, va?
Jo. Inte ens Skövde. Det här är Jo vi pratar om. Och det är inte rätt för alla stockholmare. För när man visar upp vart man kommer ifrån så säger man ju oftast Jo. Och då är det många som frågar först och främst om det är en stad överhuvudtaget och även om det finns någonting som heter den så. Men Jo har jag jobbat på det och mycket så ganska hyfsat väder i början av sommaren. Vi är ju svenskar så vi pratar ju mycket om väder. Så enkelt, och det har också varit en hel del kneg och man har hunnit med det man ska göra. En liten snabbtur till den... en ö vid den iberiska halvön, Mallorca. Mycket trevligt. Sen var det bara direkt in i skolbänken igen. Så att, ja, lite genuin sommar.
Ja, det är väl lite av ett av mina stora misslyckanden i sommar. Man var på semester, hoppades på en hygglig bränna, kommer tillbaka och så ser man sig slagen av kumpanen. Det är ett hårt slag för en tävlingsmänniska.
Ja, men det är ju viktigt det här just med bränna när man pratar om det. Att har man ingen bra bränna då... det är nästan som man får gå och lägga sin garderob eller något, alltså, och skämmas lite.
Ja, lite som vi i vintras när asiaten Björk var i Asien.
Ja, då skämdes man lite. Men då var det ändå vintertid. Nu var det ändå sommarperiod och då ska man vara brun. Punkt.
Punkt.
Så vi kanske ska ta innehållsförteckningen istället?
Jajamän, det ska vi ta. Och som sagt, genuin läderkula. GLK är tillbaka!
Woo!
Och idag då ska vi... och reda lite om veckans svenska fotboll som vanligt. Och då, det kommer innehålla lite allsvenskan silly season. Vi ska säga det att vi spelade in podden förra veckan, men på grund av byråkrati publicerades inget avsnitt.
Så vi kommer dra ner lite på silly season-snacket.
Jajamän, så vi tar väl i alla fall de mest prioriterade övergångarna. Och det är snart en ny omgång som ligger i pipeline, som man säger på engelska. Och då tar vi tempen på Malmö mot IFK Göteborg. Blir det en ny banger-skandal? Kanske det. Sen har vi lite Dalkurd-gate som kanske byter till Uppsala. Det är i alla fall fastställt på deras extrainsatta årsmöte.
Plastigt.
Och sen har vi även landskamp som vi ska prata lite om. Partiernas första med Lasse Lagerbäck på bänken och kompanjoner som Jonas Tern och Tom Prahl. Och sen har vi ju en torsdags tillbakablick och en allsvenska en allsvensk profil som bär av till en amerikansk delstat ganska långt söderut och är känd för att vara väldigt konservativ. Och så blir han en liberal punkt där vi kommer snacka lite mediekaos.
Mm. Det låter spännande.
Det kommer bli ett bra avsnitt.
Nu kör vi igång, tycker jag.
Det blir en bra dag.
Tack.
Veckans svenska fotboll. Och vi börjar som sagt med allsvenskans silly season där vi bjudits på ett par intressanta övergångar utomlands. Men även fått in ett antal spelare. Men jag tänker väl att vi kan väl börja med skyttekungarna som lämnat. För det har ju faktiskt varit en hel del i skytteligatoppen som bytit klubb. Vi har Vidar Örn-Kjartansson som tagit flyget till Israel. Vi har Kristoffer Nyman som dragit till Eintracht Braunschweig. Blivit polare med Josef Baffo. Men även Antonsson till Leeds och Emir Kujovic till belgiska Gent.
Ska vi börja med Totte?
Jag tycker att Totte är ändå en liten favorit i detta, i denna podd. Om jag talar för mig själv i alla fall.
Ja, det är ju väl en någorlunda favorit. Men framförallt är det ju det här med att han flyttar enbart för att bli kompis med Baffo.
Ja.
Troligtvis måste det vara så. Det, jag vet inte om man funderar på att köpa keps eller hatt. Men,
man kan köpa både.
Man kan köpa både och.
Gör en Baffo. Men vad säger vi om klubbvalet, Braunschweig?
Jag var ju först lite emot det här valet att han går faktiskt till Division 2. Men samtidigt tittar man på hur Forsberg har levererat och till vilken spelare han har blivit, så kan det säkert vara ett mycket, mycket bra val. Och han nätade ju första närvaron vid klubben, så det kan säkert bli bra. Vad tycker ni?
Ja, helt okej klubbval. Givetvis hade jag kanske hellre sett honom i en högsta liga, men mycket pekar väl mot att Eintracht Braunschweig går upp i år i högsta ligan. Man kan ju se att det finns ju ännu att den håller en kvalitet Schweiz Bundesliga. Man har ju även Kaiserslautern, Bödvarsson, som gjorde bra ifrån sig igen. Så att den håller ganska hög kvalitet. Sen så är det ju alltid roligt att se honom i den högsta ligan. Men som sagt, jag tror Braunschweig kommer gå upp i år så.
Ja, det känns som ett smart val. Braunschweig, 3 raka segrar i ligan. Verkar ha ett stabilt försvarsspel. Samt också att han istället väljer då, tror jag, smart tyska andra ligan. Istället för till exempel engelska andra ligan. Så vi pratade lite inför podden också att där finns det mer pengar. Det är svårare att ta sig upp med ett lag, för då skeppas man ofta iväg istället. Här har han en möjlighet att kunna få upp och få spel till i Bundesliga. I likhet med Forsberg. Så att, nej. Det här kan både gott för Kristoffer Nyman.
Och det är en spelartyp som är väldigt lätt att gillas av just fansen med tanke på hur mycket han kämpar. Det är inte bara den där anfallaren som står där uppe vid straffområdet och dinglar in baljorna i öppet mål. Utan han tar ju striden för hela laget och tvekar inte att gå in i närkampen.
Det är det väl därför det känns lite märkligt också. Jag fick höra här att hans smeknamn kommer ju inte från Totte-sagan i barnböckerna, utan det är tydligen från Francesco Totti. Oh. Hur är det lika i dem på planen egentligen? Samma slit.
Men när man ändå pratar om Totte Nyman så måste vi ju ändå prata om en annan poddfavorit som har gått in och ersatt honom i Norrköping.
Någon som är kanske ännu större och något som förvånat oss här på den. Varför inte han blir uttagen i landslaget?
Ja, och kanske att han inte får gå till en toppklubb i Premier League.
Exakt.
Kalle Holmberg.
Ja, men det är faktiskt en intressant värvning. Han har ju gjort det rätt tydligt i Örebro men aldrig riktigt fått genombrottet, utan levererat så smått varje säsong. Man hoppats på att han ska utvecklas till nästa steg. Men kanske gör han en Seb Andersson genom att ta steget där till Norrköping där allting är väldigt tydligt och korrekt och lite lik Andersson också, även om han löper lite mer. Men nej. Bra övergång.
Skulle du säga att steget från Örebro till Norrköping också är lite mindre än Seb Anderssons? Han gick från en stor klubb i finrummet så att säga till en liten, inte mindre klubb, för att de presterar ju bra mycket bättre än vad Djurgården gör. Men ändå, det är ju inte lika mycket fans, så man kanske inte heller har det trycket på sig som man har det om man spelar i något av Stockholmslagen.
Man kan väl säga som så här också att vi kommer att punktmarkera Norrköpings anfall med Bas Andersson och Kalle Holmberg.
Vi är ju två poddfavoriter och vi jobbar intensivt för stunden att kunna involvera dem i podden på något sätt.
Ja.
Mm.
vi ser över möjligheterna. Men Norrköping, även en annan anfallare har ju lämnat. För Genk kommer jag inte missa. Nej, Gent.
Gent, va?
Gent var det. Ja, Buffalo Bills gamla klubb. Emil Kojovic.
Jag var väl tveksam till den här övergången ganska direkt med tanke på hur det gått för andra svenskar i Belgien. Man får gå tillbaka långt bak i tiden för att se en spelare som lyckas där. Berang Zafar gjorde väl helt okej i Anderlecht. Ja, Chippen förstås. Även Per Zetterberg på hans tid i Belgien. Men annars är det få som lyckas där. Kujovic har hamnat ut i kylan ganska nu tidigt direkt. Det är såklart går att vända på. Men tveksam övergång. Jag hade nog hellre sett att man går till Zweite Bundesliga, belgiska ligan. Visserligen finns det en potential att kunna gå vidare från belgiska ligan till Premier League kanske om man skulle göra det bra, eller Bundesliga, Serie A. Men med tanke på hur det sett ut här i början så känns det ju lite oroligt läge för Kujovic.
Och inte bara just klubbvalsmässigt utan i landslaget så är han ju inte där riktigt heller.
Nej, det är inte. Jag kan tänka mig att han såg det var väl egentligen deras nästan till framgångssaga i Champions League förra året. När de slut Manchester United, om jag inte missar mig helt. Och kanske titta på sådana grejer att nu kan jag gå dit, jag får en startplats, jag spelar Champions League och året efter kanske i en större liga. Men riktigt så enkelt är ju inte EU-fotbollsvärlden inte. Så det är klart att han börjar spela till. Jag hade nog hellre sett honom i en större liga eller i ett större land i alla fall.
Vad tror ni om Norrköping då som tappar de här spelarna? Kommer de åka ner nu? Eller tror ni de kommer fortfarande att kriga om guldet till sista omgången?
Jag tror att tappet av Nyman är lite tyngre än Kujovic just eftersom att Nyman löpte så mycket och slet för laget och han växte ju verkligen efter att Kujovic lämnade där. I ett par matcher gjorde det bra. Nu är det en helt ny anfallsuppsättning med Basse Holmberg. Visserligen nu snackar vi kanske om anfall som hade gått in i ett Arsenal. Men det kommer såklart skada dem hårt. Och även att Traustas som försvunnit där från ena kanten. Så jag tror ju att Malmö kunde kommer, även om de har tappat Örnen nu, som vi kommer snacka lite mer om också. Så tror jag att de kommer kunna vinna Allsvenskan med marginal. Och att AIK i så fall blir den största konkurrenten i toppen istället. Det blir helt enkelt för tung etapp.
Ja.
Men om man går vidare till just Örnen då, Malmö. Var det rätt att sälja vid det här tillfället?
Det är ju svårt. Han hade ju faktiskt gjort en tredjedel av alla målen som Malmö har gjort den här säsongen. Så att det kommer väl säkert bli eller kännas av någonting. Och om Rosenberg till och med går ut och säger att han tycker att det är fel. Så ja.
Det är klart att det kanske blir lite turbulent i klubben. På ett sätt kan jag ju tycka att det är rätt med tanke på prislappen som man kostar. Och i snack mellan 30-40 miljoner. Det är ju olika uppgifter beroende på vart man läser. Och det är klart att det är ganska mycket pengar för en allsvensk klubb. Men jag kan väl tycka att Malmö FF med den ekonomin som de har, även fast det kanske går lite sämre just precis nu, är lite konstigt att man säljer i och med att man kanske vill ut i och spela Champions League igen. Å andra sidan så man kan ha ett hyfsat ersättare. Man har ingen som kommer spotta in 12 mål på samma period direkt. Det är ju Rosenberg idag, men han har inte varit lika het i år och nu får man förmodligen flytta upp berget i anfallet eller spela med Rakip, och det är ju inte lika bra alternativ.
De värvade in Jeremejeff där ganska just smart också. Men det är fortfarande ett ordentligt tapp och de lär ju försvagas även om de fått in Berang Zafari, men däremot på en position där de redan har varit starkt med både Paconato och Yoshimar Yotun. Så att även om MFF har försvagats så är väl deras fördel i det här läget att Norrköping har försvagats ännu mer. Och det talar väl i så fall för att MFF ska fortsätta vara ledande i toppen. Så det är ju allsvenska med poäng nu. En annan anfallare som även lämnade, Antonsson för Leeds. Kaosklubben Leeds med allt vad det innebär. Men ändå fått en hygglig start, fått förtroende, fått hoppa in, hunnit måla. Och gjort ganska bra ifrån sig.
Ja, men faktiskt ett väldigt intressant klubbval att han går just till Leeds. Sen så är det också det att klubbar i Championship, de har ju användning för en sån som Antonsson i Championship. Vi säger att Leeds mot all förmodan skulle gå upp en division och in i finrummet i Premier League, så då är jag inte kvar. För att då kommer han bli förpassad till bänken eller ännu värre till vår reserv. För att då handlar det om så pass mycket pengar att då kanske man kan gå in på en Borja Bastón eller en Alvaro Negredo eller en Wilfred Bony som bottenklubbarna faktiskt har gjort i Premier League. Och där är ju inte Antonsson än. Sen är det alltid en fråga om hur länge han blir kvar och vart han kan gå istället.
Å andra sidan, skulle han ta upp klubben så är det ju alltid bra att ha på CV:t att han var faktiskt med och tog upp dem. Men som du säger, det är ingen klubb han kommer stanna i 6 år.
Och de lär ju med största sannolikhet inte gå upp i år heller. Det är ju en tuff konkurrens där i toppen med Newcastle som har lyft sig lite nu. Och det finns en rad klubbar där under.
Nottingham Forest. Niklas Bentner.
Derby County, intressant lag också. Det var Marcus Olsson som var med i
Brentford förra året. Brentford med Las Vib och Bristol City kan väl bara nämna som hastigast här. Engvall. Ekstrand, om jag inte missminner mig.
Ekstrand ny nu. Han var väl klar i förrgår eller någonting, tror jag.
Han har ju haft en jättetråkig utlandssession. Alltså. Så lovande som han var. Bort Udinese, utplånad till Watford, om jag inte missminner mig helt.
Samarbetsklubbarna.
Ja, och sen nu till Bristol City tyvärr, men det kommer aldrig bli någonting av honom.
Dock har ju tränaren faktiskt gått ut och sagt att det är en väldigt skicklig och talangfull spelare som han tror kommer färga enormt mycket i klubben.
Ja, i Championship, ja. Ungefär där svenska landslaget står nu också, om man ska uttrycka sig om det, vilket vi kommer in på lite senare här.
Det har även kommit in en rad spelare och de som är färgstarkast av alla är väl kanske det AIK värvat. De har ju tittat mycket på spelare som har levererat ut i Europa som spelar bra. Vi har John Chibuke som levererat i turkiska ligan men som många kanske minns från tiden i Häcken. Där han var väldigt, väldigt vass i en playmaker-roll. Men även Chinedu Obasi som knappt spelat på ett helt år men nu kommer in och har gjort ett mål, men blandat gett lite i gnaget.
Ja, det är ju intressanta värvningar. Det är ju lite AIK på senare år. Man vill ha avdankade nigerianska landslagsspelare helt enkelt.
Det är inga värvningar som får fansen, eller någon tror jag, att börja hoppa som guld. Att men fan, vi kan nog vända det här i slutändan ändå. Det är inga sexiga värvningar helt enkelt.
Nej. Alltså, jag vill ju se mer att man jobbar ännu mer mot nigerianska avdankade land. Plockar in en Odenvingen, Jakob och Aje med Bemi. Det hade ju varit ohyggligt genuint. Och sen får man sälja Isak helt enkelt för att finansiera de här värvningarna. Jag vill bara säga det som hastigast att jag tittar på skytteligan just nu. Och då har vi då i toppen Kjartansson, Antonsson, Prodell, Sibicki, jag tar allihopa, Nyman, Obori, Paulinho, Israelsson, Sam Jonsson, Kojovic, Mike Sema, Stefan Silva, Carlos Strandberg, Bassa Andersson och Daniel Gustafsson.
Det är många som åker bort helt enkelt.
Man kan säga att det är väldigt många som försvinner helt enkelt om man gör det bra i Allsvenskan. Vilket är både positivt och negativt.
Det säger väl någonting om de allsvenska klubbarnas ekonomi, att man helt enkelt måste släppa spelarna när de gör lite bra ifrån sig. Vi har varit helt skilda klubbval är också, vilket också säger mycket om att det finns väldigt, väldigt många ligor som har mycket mer pengar i ligan än vad allsvenskan har. Och det gör att man helt enkelt måste släppa. Sedan är det också svårt att ersätta då mitt under säsongen när man kanske behöver betala lite mer än vad man behöver betala i vinterfönstret där många kontrakt går ut. Så det är ett svårt läge. Men vilken klubb har löst det bästa hittills?
Tänker du på svensk eller på utländsk mark?
Nej, på svensk mark.
Som har gjort det bästa fönstret, menar du? Eller?
Ja, precis. Eller löst fönstret bäst. Typ Norrköping till exempel. Man har ändå fått in då Moberg Karlsson, Kalle Holmberg. Spelare som kan täcka upp på posten.
Men då måste jag måste ändå slå ett slag för mitt Djurgården här. Att jag tycker ändå att Superbossa har gjort ett jäkla bra fönster. Vi kommer ju absolut inte vinna guld i år. Kommer inte vinna guld nästa år. Men han tar ändå värvningar som får klubben att hoppas lite. Isaksson byter ut tränare.
Mange Eriksson.
Och det är ändå någonting. Det skriker ju att man vill ändra det. Att det inte har fungerat det här sista året. Och det måste jag ändå slå ett slag för.
finns väl en handlingskraft som supportrarna kan tycka om, framförallt att man gör någonting åt saken, till skillnad från Bayern till exempel, som inte värvat särskilt mycket. Nu har ju de kommit igång, men på andra premisser, för att de ändrat spelidén lite grann och kör ut efter truppens förutsättningar. Men det är väl lite vad supportrarna vill ha. Jag är väl lite samma i HBK där hemma, Halmstads bollklubb. Där har vi haft, vi har ju levererat, vi har haft bra spelare i truppen, men det har ju inte funnits en spelidé. Och de har ropat mycket efter nya namn, vi vill få in mittfältare och liknande. Får in Marcus Mathisen i varje fall, och det penetrerar ju supportrarna lite grann i varje fall. Men man förstår ju läget, man vill ju ha in någonting nytt, man hoppas ju på det. Och Bosse har gjort det.
Ja, så enkelt är det ju. Sen har vi ju kanske möjligtvis en svensk koloni, vi ska egentligen inte prata allt mycket. Crotone.
Ja, verkligen. Lite skönt är att, tror det var Billbacher som berättade att man hade pratat med sportchefen där, att efter att man värvade Rodén så ville man även ha Claesson på innermittfältet. Det hade varit lite mäktigt, ett helt svenskt innermittfält i Italien.
Ja, det hade varit, det var lite synd att Claesson på ett sätt inte blev klar för, eller gick till Crotone, för att man hade velat se det mittfältet. Men de kanske går in tyngden till ett vinterfönster eller till... till nästa sommar, vad vet man. Men de verkar ha scouter här i Skandinavien, så att bara skriker om det. Så möjligtvis en helsvensk komponering där till vintern, hoppas jag.
Men svenskarna börjar ju faktiskt färga av sig borta i Italien. Det känns ju som att de talangerna där har lite större status idag än vad de kanske hade förut.
Verkligen, och Hellander och Emil Kraft bildar ju backlinjer där i Bologna nu sen Hellander lämnade Hellas. Och det är också intressant att två svenska spelare tar plats i ett Bologna som på någonstans, får se, de kanske landar på undre halvan, men någonstans där i mitten av Serie A. Det är rätt häftigt faktiskt.
Nej, man skulle säga så att det är väl någonting som är positivt, i och med att det har varit så att man vet inte vart de svenska spelarna ska gå längre helt enkelt. Men nu börjar man ändå se en viss trend att Ryssland finns som ett alternativ, Turkiet finns som ett alternativ, vilket är, för mig är Turkiet en pensionärsanstalt.
Patrik Mörks favorit.
Ja. Men jag tycker det faktiskt är skönt att se att man även kan gå till Serie A och få speltid helt enkelt. Och möjligtvis en toppklubb i Schweizer Bundesliga. Det kanske inte låter så sexigt, men det är ändå en ganska bra anhalt, för att de klubbarna, den ligan brukar vara ganska förutsägbar.
Det ska väl sägas att, eller det vi tycker, eller jag tror jag pratar för alla, men hellre att du går till Schweizer Bundesliga och Serie A än att landa i Championship. Mm. Kanske gör en säsong och så blir det inte mycket mer sen. Men med de orden kanske vi ska tacka för den här silly season, och vi har ändå bjudits på, som sagt, en rad intressanta övergångar in och ut ur Allsvenskan.
Så får vi komma tillbaka vid nästa fönster.
Ja.
Tack.
Tack.
Ny omgång i Allsvenskan. Mycket är på gång. Äntligen efter det här jobbiga landslagsuppehållet som knappast borde något gott med sig i vanliga fall. Men vi har intressanta matcher. Stockholmslagen möter lite av bottenlag. Om vi börjar med de här uppe då. Vi har Gnaget som reser till Sundsvall. Djurgården reser till Västkusten, Falkenberg. Och Bayern möter Örebro på bortaplan.
Mm.
Det är väl egentligen segrar som alla 08 lag ska ta, förutom Bayern kanske, som är lite tuffare.
Jag tycker ju Bayern mot Örebro, där kommer nog, jag hoppas ju också, men jag tror Örebro kommer ju bjuda upp till dans i alla fall. Djurgården, Falkenberg. Vinna över Falkenberg borta, det är inte helt enkelt heller egentligen. Och med den prestationsnivån vi har haft det här, de senaste matcherna, så både inte det jättegott.
Det känns väl lite oklart kan jag tycka inför de här matcherna. Det var ett tag sedan man såg Allsvenskan nu. Det har ändå varit nästan 2 veckors uppehåll, eller 10 dagar eller vad det nu är. Och jag vill inte säga att man har glömt någonting utav det, men det ska ju helt klart bli spännande att det drar igång igen.
Ja, mycket spännande, och framförallt med ett toppmöte. Kan man
säga toppmöte?
Nej.
Vi hastar väl vidare till den matchen ganska snabbt. För ja. Det är där någonstans det är intressant med tanke på vad som hände i våras när lagen möttes. Det blev en skrivbordsseger för Malmö FF. Och Blåvitt tappade 3 poäng i toppen då.
Ja, bedrövligt.
3 poäng som hade suttit väldigt bra den här omgången, kan man säga.
Ja, men det är ju... Man kan säga att Jenny Läderkul har varit utsatt för byråkrati, men det är ingenting emot vad IFK Göteborg blev när det var någon pappersvändare på förbundet som bara sa till att nej, nu får Malmö FF segern. Och det öppnar ju för debatt, om man säger så. Men det är bara att åka till Swedbank stadion och ta revansch, helt enkelt.
Men det blir känslorna i Göteborgslägret. De åkte ut där med dunder och brak mot Karabakh i Azerbaijan. Ligan är nästan lite förstörd i år. Kampen lever såklart om Europaplatserna. Men det blir tufft med tanke på att man har tappat, även om Engvall inte var någon startspelare, så är det ändå en gedigen inhoppare och en spelare som kan blixtra till i toppmatcher. Vi såg AIK förra året. Men känslan är... Hur är känslan i Blåvitt?
Ja, för egen del så känner man ju ganska uppgiven på den här säsongen. Jag känner att det finns ju inte så jättemycket att spela för egentligen. Man pratar mycket om Europaspel, men med tanke på IFK Göteborgs fas i Europaspel de senaste åren så är det ju alltid ut i kvalet redan. Så att jag kan säga att jag känner mig ganska uppgiven överhuvudtaget. Ligan är helt körd. Kuppen gick inget vidare i år. Alltså... Nej, uppgivenhet.
Vad tycker du om att man har i stort sett, man ska inte säga att de har kastat bort allsvenskans säsong just nu, men det ser ju onyckligen ut som det. Man gör ett dåligt Europa-kval. Förvisso, man kanske inte skulle ha rankat Göteborg bättre än
Karabach.
Men 0-3 borta, de hade ju ingen större chans. Kuppen också.
Nej, jag tycker ju som så här att det var ju redan mot Helsingfors så hade man ju problem att avstå dem. Och därefter så rullade tåget vidare mot Karabach. Man vinner med 1-0 hemma och för dem är 3-0 borta. Det är stora siffror. Så då får man ju åka dit och bara stänga matchen och spela på resultat. Och sen utöver det här ska man veta att man dras med de här ekonomiska bekymren när man tvingas att sälja Gustav Engvall, vilket i och för sig jag inte tycker är en jättestor förlust. Men andra sidan, man känner ju just nu känner man ju viss hopplöshet. Jag tror även att det kan vara symptomatiskt för nästkommande säsong ett år framöver om man ska gå upp lite.
Risken är väl att känslan är att du talar lite för väldigt, väldigt många supportrar i Blåvittkretsen nu. Man hade stora förhoppningar inför säsongen. Man gjorde en bra säsong förra säsongen. Man tappade guldet som man kanske skulle vunnit rent av. Och hoppades på den här säsongen. Man fick hem Tobbe Hysén, även om man tappade Gustav Svensson, så trodde man mycket på med så här Elbeck där också. Och fick behålla Riks och Ankersen, viktiga spelare, Rognen skulle komma tillbaka. Så det är ju lite av en misslyckad säsong, och det har ju bara Malmö att vinna på också. Även om de har tappat Örnen till den här matchen, så känns det som att de står sig väldigt starkt nu för den här matchen också. Det är hemmaplan, nästa möte. Jag tror ju på Malmö.
Jag tror väl också på Malmö om jag ska vara något som är objektiv, om man säger så. Men just nu i IFK-säsongen, det känns ju liksom, det känns bara som vi har varit pladask. Det går ju upp som en sol nästan ner som en pannkaka direkt. Alltså, för att det här är ingen rolig säsong, om man säger så. Och dessutom, man har ju inga finansiella medel att ta till heller. I och med man sålde visserligen Haitham Adesami, men priset man för honom kan ju tyckas väldigt låg. Likväl Engvall, inte heller jättedyr, fick inte in så mycket kulor där. Och vad man plockat in, ja, Scott Jameson, en spelare som man knappt kan uttala sig.
Låter väldigt optimistisk här, måste jag säga.
Emil Mar Omarsson, som visserligen gjorde mål, det kanske är en positiv överraskning, men samtidigt, ja, uppgivenhet, det är ordet.
Vad tycker du om tränaren här då? Bör han få foten till nästa säsong eller?
Nej, jag tycker väl egentligen inte att han ska få foten. Visst, jag tycker att han borde förändra vissa saker, som till exempel att han kan rulla runt mer i truppen. För att det är nästan det jag har sett som det största bekymret. Kontinuitet ska man ju ha, men det är ju det att han byter ju inte ens ut en spelare om den är dålig i 5 matcher i rad, Lennartsson. Utan det är allt. Man vet ju laguppställningen varje vecka redan på förhand. Det är aldrig några förändringar. Samma som Ankersen och Skiks, de kan ju vara väldigt ojämna. ska ju göra hattrick och sen så gör de ju knappt ett mål på 8 matcher. Så att jag hade velat se lite mer rotation i truppen, så tror jag faktiskt att den här säsongen hade blivit hyfsat lyckad ändå. Men nu har man, nu är ju den här säsongen förbrukad.
Även om det faktiskt finns chans kvar. Nu tror jag att AIK kommer gå starkt även i höst. Mm. Stärkt av Norling och fått in lite jokerspelare som vi pratade om innan. Och har ett ganska starkt lag på benen också. Men Blåvitt är ju faktiskt bara 2 poäng bakom, så alla möjligheter finns ju kvar att knipa den där tredjeplatsen för att kunna få spela i Europa League nästa säsong. Sedan finns det möjligheter nu också. Man kan ju hoppas att en kille som Pocke Lagemyr, ni vet den där korta killen som vi intervjuade i våras, han har ju möjlighet nu att kunna få mer speltid, och han har ju verkligen gått in och levererat i våras. Gjorde ju ett klassmål mot Helsingborg där på Olympia var det väl, om jag inte minns fel. Och nu finns det ju möjlighet för honom att komma in också och kunna sätta avtryck.
Jo, men det är väl någonting som är positivt då. Det är väl just hans säsong som den har varit, för han har ju faktiskt varit riktigt bra i år. Men ja, sen har vi de här gahanerna också som man knappt vill uttala, som Sabalos, som vad heter han? Han heter...
Kasim Prosper.
Ja, Kasim Prosper. Och redan när de värvades in så kändes det inte så jättebra. Och man kan ju inte påstå att någon av dem har övertygat direkt, om man ska vara lite diplomatisk.
Om du får tippa då matchen?
2-0 man va?
Björk då?
Nja. Ni trodde ju stenhårt på en Malmö-vinst, så att det skulle vara kul att bara sätta krysset. Det är ju nya selektbollar va? Man vet inte, ingen av dem kanske...
Det är nästa säsong eller? Är det inte det?
Ja, för mig är det nästa säsong också, från och med 2017.
Nej, nästa omgång.
Är du helt säker?
Kolla upp det va?
Vi kollar upp det snabbt. Från och med nästa säsong.
Nästa säsong, ja. Nej, men jag tror stenhårt på kryss ändå. Jag tror att vi kommer få se en rätt tråkig match ändå, där det är två lag som inte vill göra bort sig allt för mycket. Båda vill, de vill inte få det där första målet mot sig, och därför kommer det bli en stängd match. Så att jag tror att det kommer bli 1-1.
Vi får väl se.
Vad tror du då?
Nej, jag tror ju på MFF. 3-1 skulle jag säga. Blåvitt försvaret läcker. De... Lär få tufft där på högerkanten med Ikrem. Så kommer även om han såklart glider mer inåt plan kanske, så tror jag att Scott Jamieson kommer få tufft på sin kant. Jag tycker inte han har imponerat hittills. Så... Och det bör han väl kanske inte göra så här snabbt, med tanke på att det är en ny liga. Han kommer till ett helt nytt land. Mycket att vänja sig vid. Men han lär få tufft, och det lär vara till Malmös fördel.
Mm.
Tack.
Tack.
Och därmed ändrar vi fokus till något mycket, mycket plastigare. Vi snackar Superettan, och inte Superettan i allmänhet, utan framförallt två lag som har fått för sig att, i mitt tycke, svika fansen lite. Vi har AFC United som vi pratat om. De har redan gjort klart, beslut tagit. Det blir Eskilstuna från och med nästa säsong. Eskilstuna United ska laget heta. Vi har nu också, det är inte spikat ännu, ordföranden ska kalla till ett nytt styrelsemöte. Men de har haft ett extrainsatt årsmöte i Dalkurd, där styrelsen har fått mandat att bestämma om de ska flytta klubben till en annan stad. Pratat mycket om Uppsala, och det är väl det klara alternativet där.
Jag förstår inte varför till ett lag som AFC United vill lägga sig i en annan stad. Nu, jag vet att de själva sagt att det är svårt att konkurrera med Stockholmslagen, att de har sina fans, men hur mycket fans kommer de hitta där?
Det är svårt att säga, med tanke på att det är ett helt nytt lag. Eskilstuna folket har ju inte någon som helst koppling till AFC United alls. Killarna där som lider på gården på skolrasterna, de har ju inte sett upp till AFC United och Öskan Melke Michels manskap på något sätt. Men däremot så finns det en kapacitet i staden. Det är en ganska stor stad Eskilstuna ändå. Damlaget har haft rätt mycket folk på läktarna, och det finns en potential i att många stora företag kan tänka sig gå in i föreningen. Så därmed finns det en potential marknadsmässigt. Men hela det här att man ska flytta till en ny stad, det är så långt ifrån genuinitet man kan komma. Gräsrötterna, allt vad det innebär i att vara på samma ställe där man klubben en gång startade. Det försvinner helt och hållet.
Det är så långt ifrån allsvenskan överhuvudtaget. Man får ju tänka på Red Bull här.
Ja, man bryr sig helt enkelt inte om de supporterna som faktiskt är där. Sen så rör det sig ju kanske inte om några stora publiksiffror eller OFC eller ja, till viss del Dalkurd också. Men det är samtidigt, man sviker ju ändå de fansen som alltid kommit dit och alltid gjort sitt för laget, om man säger så. Så att det är väldigt långt ifrån de idealen som jag förespråkar. Att trots att man kanske är en lite mindre klubb så skapar man inte den känslan, utan man någonstans tänker kortsiktigt istället för långsiktigt.
Nu snackar vi av sig United som kanske har 100 pers per match.
Mm. Ja, det är fruktansvärt tråkigt och just se att det här fortsätter också nu med Dalkurd. Nu är det såklart ett lite annat läge där de kommer från en kommun i Borlänge som inte vill bidra och hjälpa till med resurser som gör att de kan utvecklas som klubb och rätta till arenan så att den ska ha krav för att man ska kunna lira i allsvenskan och liknande. Och det är ju sorgligt i sig. Men då måste man ju kunna samla ihop sig på något sätt också. Jag förstår ju kommuner också, även om jag tycker att idrott är något fint och det är någonting egentligen alla kommuner ska satsa på i och med att det förenar så som det gör, sett i integration, sett i att ungdomar har någonting att göra på fritiden, hamnar i fel kretsar och liknande. Men att byta stad är återigen just där, alla de supportrarna som finns där nu har de säkert mycket supportrar i Uppsala, i och med att man ska komma ihåg att Dalkurd är ju kanske Sveriges mest globala lag, sett i att det är lite av ett inofficiellt landslag för kurderna då. Men återigen, alla Borlängebor till exempel, samma grej som för AFC United, ska de behöva resa då till Uppsala för varje hemmamatch? De 500 pers eller 800-900, vad det nu som varit på alla de matcherna, det är ju fruktansvärt sorgligt.
Ja, men det är klart att det är, och samtidigt, då kommer ju alltid den frågan på tal när det handlar om resurser eller kommunens ansvar att det ska gå bra för ett fotbollslag i samma stad. Alltså, där är jag lite tveksam om man tittar då till exempel på Leksand som har fått jättemycket bidrag till sin verksamhet. Men samtidigt är det verkligen kommunens ansvar. Det är alltid den diskussionen som blossar upp, om man inte får dem. Ja, men ska man då hota med att flytta? Så det är det som blir konsekvensen. Och då kanske alla flyttar till ja, de städerna som egentligen har resurser i och med att det skiljer sig så mycket.
Och jobbigt läge såklart för Sirius också. Tränaren där, Kim Bergström, har nu varit ute och vevat en hel del nu.
Ajman.
Även om man inte har något emot Dalkurd, så Sirius har ju inte fått speciellt mycket hjälp av kommunen heller. Det har ju varit mycket diskussioner om det här konstgräset som ska läggas nu på studenternas och upprustningen där. Och nu plötsligt får de ett nytt lag de ska dela med också, samtidigt som det var till och med diskussioner om att de skulle dela träningsanläggning Sirius sen på något sätt. Och jag menar, jag hade ju blivit förbannad om ett annat superettanlag, säg Varbergs Boys, flyttar till Halmstad och ska dela träningsanläggning med våra grabbar. Det blir väldigt, väldigt märkligt. Särskilt när det är ett nytt lag som kommer utifrån så sätt, som inte har någon form av tradition eller rötter på något sätt i staden. Men nu var det väl ändå diskussioner om att de ville ha såklart ett eget hem också i Uppsala. Men ja, det får ju Uppsala kommun ta beslut om. Felet ligger ju någonstans i Dalkurd där, att man byter stad helt enkelt, kan jag tycka.
Jo, men det är väl ungefär som att man skulle, i och med att ändå Djurgården och Hammarby spelar på samma renanskeråd, de har samma träningsanläggning. Alltså det är lite samma sak, fast det är betydligt större om det skulle hända mellan Djurgården och Hammarby.
Nu snackar de här klubbarna, oavsett så har ju inte de några större träningsanläggningar.
Nej, det har de inte, och det ska man ju vara medveten om. Men samtidigt så är det också så att det här är ju en elitverksamhet som pågår. Det här är ju inte bruksortsfotbollslaget som man står och liksom ska ha en arena eller flytta därifrån. Utan det här är en elitverksamhet som flyttar ifrån staden. Och det kan betyda ganska mycket för en kommuns eller en stads varumärke utåt.
Nej, ska vi stänga ner den här plastiga skiten och gå vidare kanske?
Ja,
tycker jag. Tryck ut skiten.
Bort!
Usch.
Och lite kort om den här landskampen. Partijärnens första, Sverige-Holland, som har redan blivit så uppsnackad. Så vi tänker väl att vi Ta ett litet axplock, dra fram det bästa, dra fram det sämsta i matchen. Har du några spontana tankar?
Jag vill hylla Kim Källström bara, som inte var på planen men i studion och snackade. Jag tyckte han hade ett väldigt skönt surr. Han var klar med att säga att Holland skulle ha vunnit, att det var... De gjorde ju mål där i slutet i 87 minuten eller något sånt, som sen varit bortdömt. Men det såg ju varenda en att det klart inte skulle ha varit det, utan det skulle ju varit mål. Sverige i helhet gör väl en... Jag tycker de gör en bra match med tanke på att det är så många nya ansikten. Och de möter ändå ett Holland, förvisso som folk ville vara ute och säga med det, att det var ett svagt Holland som har haft mycket kaos i sig. Men kolla på pappret så är det ett bättre lag.
Jo, klart. Och det jag tyckte egentligen var positivt, det var ändå se någon form av struktur. Man såg att det fanns en tanke bakom. Och det låter ju som en klyscha, men att alla verkligen kämpar och slet. Det var det jag tyckte man kanske lite saknade i ett EM, där det var väldigt stillastående och väldigt intetsägande. Så var ju det här ett steg framåt, tyckte jag. Sen ska man inte dra för höga växlar det om det kommer fortsätta under en längre period. Men just den här specifika matchen så tyckte jag absolut att det fanns positiva tendenser. Sen skiljer det väldigt mycket. Det här är, eller man kan säga så att det här är den svagaste landslagstruppen på, ja, sen nästan urminnes tider. För så här svagt har nästan aldrig svensk landslag varit.
Något som var väldigt befriande också tycker jag ändå är att Jan gick ut och sa att vi kan och vi ska framförallt spela bättre. Att han var inte själv nöjd med att spela 1-1 mot Holland. Nej. En Hamrén hade ju... Han hade ju fått det att låta som att det skulle vara, eller att det hade varit en bragd.
Ny dans i Skavlan och firande.
Ja, och det är för mig väldigt skönt att ha en förbundskapten som vill mer.
Jag håller med, och jag tycker även om offensiven såklart blev lidande. Det var ju inte helt hundra där. Mycket gick ju genom Forsberg i offensiven. Det som var, och det var ju fruktansvärt feg. De fega spelare och sådana liknande. Men Rodén tog snabbt fast. Sen var det väl lite fel position såklart för honom, i och med att han normalt sett spelar in i mittfältare i Crotone och så även gjort i Elfsborg. Men jag gillar ändå tanken där att man kör en defensiv kant lite som man gjorde i U21-EM där med Kalili på ena kanten, även om han möjligtvis är lite mer kreativ än Rodén som är lite av en tvåvägsspelare. Men det kan jag tänka mig framöver också, att man har en spelare på kör Forsberg som är lite kreativ och en kant där man helt enkelt stänger igen det. Även om Rodén nu hade problem defensivt också. Så gillar jag tanken helt enkelt.
Om man skulle säga så, att jag tror väl någonstans att Lasse Lava Lagerbäck har haft en finger med i spelet och egentligen kommit med den här rekommendationen att vi behöver kanske inte ha så många anfall, utan vi utnyttjar det anfallet som kommer helt enkelt.
Och det var ju en sån fin bild att se där när Lasse Lava satt och tog det lite lugnt på bänken, och sen så kommer Partey Janne dit och rådfrågar lite och så går han ut igen mot planen. Det är fint att se han hemma igen.
Man kan säga att det är väl en tyst assisterande tränare, om man säger så,
ja.
Lagerbäck, utan man vill ju ha det till som att han är någon typ av pappfigur på bänken, men det tror jag väl inte att så är läget helt enkelt.
Och det är väl det som är så befriande med Janne också, att han är ju helt prestigelös, som väldigt många nämnt tidigare före mig också. Men just det här att han bryr sig inte om att folk kanske tycker att han tar hjälp av andra, vilket kanske som Lagerbäck här, han är säkerligen mer präglad på den här matchen än vad Janne hade kanske. Men han bryr sig inte. Det viktiga är att svenska landslaget går bra. Det viktiga är att svenska landslaget kommer till ett nytt mästerskap. Kanske inte den här gången, men nästa. Men så att han själv kommer in i nya rollen. Det är ju inte lätt att gå från ett klubblag där han alltid skött ekonomi och liknande, alltid varit på träningarna, till något helt nytt. Han är inte van vid att jobba på det här viset. Och det är ju en inskolningsprocess, och varför då inte ha en hjälpfarbror i Lagerbäck som kan där utan och innan?
Nej.
Sen så, som sagt, det är ju en väldigt svår grupp vi har hamnat i, men de andra resultaten gick ju vår väg också, kan man ju säga.
Ja, man kan säga som så här att 1-1 mot Holland, som man ändå får säga är den största konkurrenten i gruppen. För Frankrike kommer man inte slå, så enkelt är det ju. Man kommer inte ha en chans mot Frankrike, utan det man har chans på är en en playoff helt enkelt. Och då är ju 1-1 mot Holland ganska bra får man ju ändå säga. Sen så är det ju så att det här är ju ett svagt Hollands lag på väldigt, väldigt många år också för den delen. Och det är väl ungefär som att de är i samma stadie som Sverige, att det också är den svagaste truppen på sen nästan urminnes tider också. Nu var det ju egentligen Wesley Sneijder som var av mig från den gyllene generationen, om man säger så, på senare år här. Men samtidigt, de har några kvalitetsspelare, de har en Kevin Strootman, en Sneijder som fortfarande håller en högre nivå. Wijnaldum, en Virgil van Dijk.
Quincy Prom som jag tyckte var himla frisk på vänsterkant också.
Ja, och sen kom även Berghuis in som jag tyckte var en ohyggligt intressant spelare. Så att det är klart att de har ju bra material även fast det är ett svagt landslag ur en holländsk synvinkel.
Sen ska det också bli sant intressant. Sverige har ju inte haft sin första bortamatch i VM-kvalet heller. Vi vet om att Janne, han har problem med flyg. Vi kan bli en whisky. Hur ser de matcherna ut?
Då blir det party.
Då blir det party.
Men man ska säga som så här att om man går in på Instagram så la Lund ut en story. Och det bjöds på varmkorv på Friends Arena i pressrummet.
Mycket vackert.
Är det ett Jan Andersson-initiativ?
Kan det vara, va?
Kan det vara, med tanke på att det var ju någon offside-tidning där han rankade varmkorvarna runt om i Sverige. Och jag vet ju själv, en bortamatch jag var med HBK i Trelleborg, i Vångavallan. Vi skulle ta en varmkorv, jag, farsan och brorsan inför matchen. Och vem står inte vid varmkorvskiosken om inte Jan Andersson och assisterande Anders Smith?
Det var de som delade ut korvarna eller som...
Ja, extra knäcka.
Ja.
Lönnen är inte bäst i Halmstad. Tack för det, Janne.
Tack.
Tack.
Torsdags tillbakablicken.
Ja, det är med mig, Ludvig Willengren. Pythagoras satser enkel. I en rätvinklig triangel ska du räkna ut summan av två kateter. De två bildar hypotenusan. Hypotenusan i sin tur är en sned linje. På tal om lutande vinklar och sneda linjer kommer ju givetvis allsvenskan på tal. Halmstads bollklubb har en gedigen och genuin historia. Fostrat spelare som Fredrik Ljungberg och Niklas Alexandersson. Men när supportrarna själva får välja en spelare som stuckit ut är det marknadschefen med det amerikanskt klingande smeknamnet Texas. Den konservativa delstaten i USA är smeknamnet på Per Johansson. Snedsparkar och en näsa som påminner mer om harakiri i Majeråten än Älvsbergas slättmarker. Allting var guld och gröna skogar på hans del. Han var första generationens ytterback som satte försvar för anfallsspel som hellre skulle bli långboll än överlappade. Tack Texas!
Tack!
Tack Texas! Det är så att man blir lite varm i kroppen av att höra de här orden. Jag har ju själv stått där på Västra Stå ett antal gånger innan man började jobba lite mer med HBK. Och man fick se Texas. Ofta böts han in. Det var inte alltid han startade. Men när han kom in sprang över planen till vänsterbacksplatsen. Ofta andra halvlek, jag vill minnas. Nära Västra Stå då särskilt också. Så man hörde ju liksom hur han skrek och dirigerade. Ofta mycket svordomar. Men genuint vardag.
Ja, en väldigt genuin spelare skulle jag säga. Alltså det här har ju gått och blivit en allsvensk ikon, måste man ju säga. Dels på grund av hans verksamhet på Twitter.
På Twitter framförallt, ja. Jag ville punga in den här lite.
Som är ohyggligt intressant. Och nu är jag ju dessutom aktuell med ett reportage i
Offside.
Fotbollsmagasinet Offside. Där han intervjuar tre tidigare tränare. Tern, Prahl, Jan Andersson.
Kan inte bli fel helt enkelt.
Nej, det kan inte bli det. Och vi har ju även en intervju med Texas här som kommer nu.
Ja, men det kallas ju för Texas Johansson. Kommer du säga att du har just det smeknamnet?
Ja, det började när jag kom till Gais 1999 så hette redan en Per Johansson. Och för att skilja oss åt så var det supportarna som döpte mig efter Texas. Att det var en jazzmusiker. De vann en Grammis just det året. Och så tyckte de vi hade lite likheter i och med att jag hade spelat klarinett på mellanstadiet tydligen. och han var gastros. Så det var den likheten. Men ja, det var väl tillfälligheten. Och så började tränaren använda det.
Men klarinett är ingenting du har fortsatt med under senare år?
Nej, det är det inte. Men en del tror ju fortfarande att jag är Johan musiken, så jag har fått lite frågor om jag kommer till Stockholm och ber, ja, men det är ju inte så.
Nej.
Fortfarande har inte varit min grej riktigt.
Nej, men du har ju ändå byggt upp en fin känsla kring vänsterbackspositionen. Hur tror du det kommer sig att just den platsen är så pass genuin? Alltså den platsen på planen är genuin, om man säger så.
Ja, det var en bra fråga. Det är väl lite så. Vänsterbacken, man är väl lite mer utsatt där. Man är inte bäst betald i laget. Man får göra lite mer skitjobb, eller att säga. Man vet om att det finns bättre spelare. Så man får anpassa sig. Så att, ja.
Hur skulle du vilja beskriva dig själv som spelare när du var aktiv?
Ja, man fick titta på det man var bra på helt enkelt. Visst, jag var väl helt okej när jag var yngre och så. Men när man kom upp äldre så blir konkurrensen tuffare. Man får hitta 2-3 punkter som man kan jobba extra på. Det var det att kämpa och springa och snacka och vara en ledare på plan. Så att, det var de grejerna jag försökte fokusera på.
Vi jobbar ju med försäljningar och HBKs räkning. Hur trivs du med det?
Jag trivs bra. Jag har ju varit här nu i 4 år och jag anställer ett företag som heter Lagerä Sport som har rättigheten till Hemsta Bortklubb och försäljningen där. Så att det känns skönt att ha kvar en fot i idrotten. Det gröna gräs klockar inte mig efter karriären och gå upp där igen och stå och skrika, utan då är det här ett jättebra alternativ som jag trivs i.
Ja, vad roligt. Men man fick gå tillbaka till karriären här. Men varför tror du att du blev en så pass... En kultspelare kan man ju kalla dig. Varför tror du blev det?
Ja, vad fan ska jag säga på det? Man höll i länge. Man började som sagt redan 1998, guys. Fick man skriva i fotbollsmagasinet Offside. Också som skapade någon slags intresse. Och så blev lite Expressen också. Ja, man hade lite långt hår och man stack ut kanske och var kanske inte den där vanliga spelaren som drog sin gubbel. Utan man kanske glidtacklade lite och skapade fokus på det sättet.
Du tror inte att det var en kombination av den smida näsan och det långa hårsvallet?
Jo, det var faktiskt Yxel Osmanowski som bröt min näsa där. Det var väl en olycksen liksom. Jo, men det är klart. Att hårsvallet på det spelar roll. Nu har jag ju klippt mig dock. Får se om det växer ut igen. Jag tror inte det.
men ändå, du är ju ganska öppen med det på Twitter, just den här näsan. Kan du berätta lite mer om operationen?
Ja, det var operationen. Nej. Du har inte Mattias Tillander i bakgrunden nu, eller? Det är inget.
Va?
Det är ingen som skojar med mig. Nej, men...
Nej, vi är fans av podcast, om man säger så.
Ja, alltså. Nej, men det var väl att man vaknade upp på operationsbordet. Så trodde man ju att nu var det fiktat. Och klart, och nu var det rakt. Men så var det inte riktigt. När man gick i spegeln. Och sen när man träffade Mattias Belander efter operationen. På lunchen där, så undrar han vad fan man hade varit liksom. Man var ju helt böjd. Sen, men det var inte mer med det. Det var bara att kämpa vidare.
Ja, det är så det är. En sista fråga då, som vi ställer till alla som vi intervjuar, det är ju vilken favoritöl du har.
Favoritöl?
Ja.
Oj. Nej, men jag gillar det väl lokala i så fall.
Det lokala?
Mycket här runt omkring.
Ja.
Grönas byggeri och allt sånt. Så att det är väl den biten. Ingen exceptionell har jag inte, men...
Ja, men det är genuint.
Jajamän.
Tack så jättemycket för att du ställde upp och tog dig tid.
Ja, det är lugnt. Ha det fint.
Ja, ha det gött.
Hej.
Hej.
Liberala punkten.
som vanligt vår sista punkt när vi spelar in podcast. Och den här gången så tänkte vi faktiskt köra något som är ganska aktuellt. Mediekaoset som råder, eller snarare silicisen i mediebranschen som verkligen dragit igång nu senaste veckan. Där Gusten och Wilbacher tidigare i somras fick sparken från Discovery. Vi kan väl börja med den visan där vi kan dra lite kort. Att det handlade ju där om att Wilbacher jobbade för Expressen Live medan Gusten var på semester i Frankrike under fotbolls-EM.
Nis var det, va?
Ja, Nis kan det vara. Jag funderar på om festen var i Toulouse till
och med. Det var den säkert, ja det var den.
Ja, spelar ingen större roll. Men i vilket fall så kom ju Wilbacher dit och gjorde ett inslag. Gusten hade väl druckit 4-5 bärs eller vad det nu var.
Hör väl egentligen inte till saken.
Nej, precis. Utan det handlade om i grunden, det var ju sången då de sjöng. De sjöng ju en lite nidvis om Lustig, men som Lustig själv tycker är roligt. Inget större enligt Gusten själv då. Och det gjorde helt enkelt att han fick sparken just för att han är en medial person och att man då från Discovery sida inte tyckte att det hörde ihop med deras värderingar, att då ska man sköta sig helt enkelt på den biten.
Och det kan väl alla komma överens om att det känns lite fel, va? Att han fick sparken för just det, eller vad?
Ja, först måste man definiera, jobbar man i medial bransch, är man varumärket dygnet runt då?
Gusten själv säger ju att han har aldrig känt sig som en profil eller han har ju bara känt sig som en vanlig svensk som har haft tur att få kommentera lite fotboll och hålla på med sport och mediebevakning.
Jag kan ju se det på det här sättet att visst, jobbar man i media, då är man ju i princip medial dygnet runt. Men vad spelar det för roll egentligen om man sjunger den låten? Visserligen han ska intervjua honom sen, de har VM-kvalsändningar, Discovery har rättigheterna till det. Men samtidigt spelar det någon större roll? Han är fortfarande sin yttrandefrihet att få säga vad han tycker och tänka. Sedan kanske det finns risk då om Lustig inte skulle vilja det här att Gusten intervjuar honom då. Det finns ju en risk för det.
Då gör man en enkel och låter någon annan ta intervjun.
Ja.
Kicken känns väl lite väl hård. Om man tänker på en viss Laul och alkoholvanor.
Firman Boys granskning.
Precis. Han fick ju inte kicken utan han vart ju bara lite...
Han blev omplacerad. Först blev han ju mer eller mindre tjänstledd. Sen blev han ju omplacerad under ett par månader. Resten är historia för att träffa in sin stora kärlek. Och nu bor han ju i Washington med Carina Bergfeldt. Men det är en annan femma.
Och där kan vi ju säga att där var det ju visor som var bra mycket värre än att Lustig skjuter inlägg för långt.
Ja,
precis.
Och sen så... man kan ju säga som så här också att... Johanna Frundér intervjuades av Kristoffer Triumf i hans podcast Värvet. Där hon berättar då att hon är god vän med Anna Brodin. Och att Anna Brodin, hon tänker verkligen att hon är en offentlig person 24 timmar om dygnet. Medan Johanna Frundér erkänner själv att jag skulle aldrig kunna ikläda mig i en sån roll. Utan om jag tycker någonting är dåligt, till exempel servicen på en tågstation, så säger jag åt den att det här är jävla dåligt, rent ut sagt. Och då är det också en fråga, om man ska vara verkligen offentlig dygnet runt, vilket är svårt. Man bestämmer ju kanske inte själv då om man är offentlig dygnet runt eller inte, utan det blir en så kallad följdkonsekvens. Men det är just det man måste definiera, vad är okej att inte göra och vad är okej att göra. Ibland så måste det ju finnas, jag kan ju tycka att ibland måste det också finnas humor i
bevakning.
Ja, i det man håller på med.
Mm.
Sen är det svårt att säga hur tydliga det ska vara, för att troligtvis nu har de ju en ganska rejäl gränsdragning där för vad man får göra och man får inte göra, vad man får sjunga och vad man inte får tycka. Och frågan om Gusten var medveten om det, men en varning hade väl i så fall varit på sin plats istället i så fall, och så här tycker vi i vårt bolag, så här sjunger inte vi. Okej, då vet han det till exempel. Men att det kicken direkt känns ju lite märkligt.
Jag ser inte övertrampet riktigt. Att en ramsta där han sjunger och att en viss spelare gör ett lite dåligt inlägg. Det är alltså...
Jag håller med.
Men det är lite mer humor än om han kanske hade kallat Lustig för en fitta eller något annat.
Ja, nej, alltså jag kan ju köpa argumentet med att man måste någonstans få humor samtidigt som man har rätt att kritisera. Alltså, jag vet inte om det är någon här som tycker att han kanske har de bästa inläggen. Och då får man ju också tänka, vad är skillnaden mellan att sjunga ramsa eller kritisera i tv? Alltså, det är någonstans alla de här balansgångarna man får se över lite.
För den ramsan bygger ju också på lite skämsamt kritiserande, och det är ju inte ens lika mycket kritiserande som sågningen och andra experter gjort i tv.
Mm.
Och, för det här var ju lite sågning då till Lustig även och skämtsamt. Men det som du säger, det blir också märkligt, det blir lite dubbelt där också, att man får såga i kostym i tv men inte vid sidan av, även om det här nu var på skämt. Så det blir en väldigt märklig gränsdragning.
Nej, och då kan man ju ta till exempel då som Niva som han skrev om matchen mot Ungern och Oskar Wendt var med.
Mm.
Och att det var den sämsta insatsen av en svensk landslagsspelare som han hade sett. Och jag argumenterar inte emot det, utan det tycker han har full rätt att skriva. I och med att vi har yttrandefrihet, och han är krönikör och han ska tycka. Men samtidigt, vad är då skillnaden mellan att stå in i intervju med Expressen och sjunga en skämtramsa, lite på skoj, lite kritiserande, och verkligen brutalt såga en enskild spelare?
Intressant hade ju varit om, säg att Wilbacher och Gusten hade varit i någon studio någonting, och så hade de pratat om ramsor och så. Så hade de tagit upp den här lustigramsen just hos Discovery. Hade det blivit något då?
Mycket, mycket tveksamt. Jag tror inte det. För då är det ju, som vi sa där, att då är man ju, får kritisera någonstans i rollen där, men inte vid sidan av. Men å andra sidan verkar de vara ganska otydliga på mycket på sånt på Discovery. Men det är också svårt att säga, för man är ju inte den inblicken i det. Men märkligt är det.
Ja.
Tråkigt, för det är ju två profiler som är väldigt roliga att lyssna på. Och framförallt väldigt kunniga.
Men Silly Season-fönstret är fortfarande öppet. Om 3 månader, vad händer då?
Ekvall.
Ekvall får helt enkelt
packa sin lilla kappsäck.
Ja, och får inget förlängt avtal, frilansavtal med TV4.
Efter 23 år.
Efter 23 år, de har en ny approach. Som man kan läsa om Ekvall, så är han ju mycket besviken. Vilket vi alla tre här, hoppas jag, förstår. Om man jobbat så länge och varit trogen en kanal så länge. Och dessutom har det ett varumärke för kanalen så pass länge. Så är det lite småmärkligt.
Kan det någonting att göra med hans klädmärke?
Fokus på andra grejer menar du?
Ja, eller att det kanske inte är de snyggaste kläderna.
Ja, precis. Han har köpt för mycket vilda väster i de senaste sändningarna. Jag kan tycka det är lite tråkigt. Ekvall har ju ändå varit någon man växt upp med. Och han ska ju någonstans vara där i TV4-sändningarna. Och vara lite programledare och liknande. Mm. Sen har väl, jag vet inte om tiden sprungit förbi honom lite, men som i senaste världsmästerskapet, tror jag det var, så hade han ju någon roll där som inte var helt hundra. TV4 hade ju inga, de hade ju studier där på plats, men han var ju ingen del av studion, utan då var det ju Brolin som var programledare och så Backe och Lund vid sidorna. Och han hade ju någon form av reporterroll där, och jag för mig att han blev ganska kritiserad där också och liknande. Men samtidigt är det tråkigt, för att han har ju fortfarande humor, och han och Lund jobbar ju fruktansvärt bra ihop. Vi bara tittar på de här fotbollskanalens tolsändningar. Det är ju hur bra tv som helst. Så att det är, på något sätt är det tråkigt att han lämnar, och jag förstår att han är besviken, som vi sagt. Han har ändå varit med sedan starten.
Man ska säga det, att det här är ändå ett radarpar som splittras. Det är Lund och Ekvall som ändå har varit nästan varumärket utåt för TV4. Så fotbollsverksamhet, om man säger så. Så det är klart att det är lite småtrist att inte se dem nu inom den närmsta framtiden i alla fall sen. För att Lund har inte jag hört något annat om att han ska byta kanal eller det. Frågan är, vart tror ni Ekvall tar vägen?
Jag känner väl spontant har han ju fortfarande kopplingarna till Expressen. Men å andra sidan så känns det inte som att Ekvall vill göra de här rena reporterjobben igen, som han redan avverkat innan han kom in i tv-branschen. Utan han vill nog allra helst fortsätta jobba med tv, vilket jag också tycker att han gör allra bäst. Och det ska vara om Expressen fortsätter storsatsa på webb-tv eller liknande.
Mm.
Eller om han helt enkelt plockas upp av Discovery, som han luckar efter Gusten Dahlin.
Det är svårt att säga det. Det känns som det här året har väl, det har väl aldrig varit så mycket hoppningar mellan kanaler och bolag, och det känns som att Ekvall, han kan hamna lite var som.
Ja, jag tror inte att hans hopp är jobberbjudande, plus att han har mycket med egna företaget och Expressen samtidigt, så jag tror att det är många som kommer faktiskt sätta sig i kö efter hans förmågor.
Men man kommer ju, så om han inte nu kommer få mer tv-tid, så kommer man ju, jag minns första gången jag såg han live, det var Gothia Cup, kommer inte ihåg vilket år det var. Var vi på Heden, kollade när det var ett engelskt mot ett amerikanskt lag som spelade, och det var, ja, det var en köttig match, alltså blodet rann från flertalet av spelarna för att de hatade varandra, och så satt Ekvall där uppe, jag tror kanske med Husfeldt, och kommenterade den här matchen. Och han hade den fulaste rosa kavajen någonsin har sett. Men bara Ekvall kan ju rädda upp det med lite fint backslick och ett par sköna jäkla sängbrickor. Alltså.
Jag kommer sakna mest under hans tid som han har varit på TV4. Det är hans lilla inblick på söndagarna. I want to tell you my side of the case. Det är vad jag kommer sakna i synnerhet. Det har jag gjort länge.
Ja.
Men det, jag känner att det har varit en stor profil på TV4. Och jag tycker att det är tråkigt att han får lämna.
Han ska kanske ta upp den programidén igen.
Ja, bara göra ett program på sig själv.
Och slänga upp det på YouTube.
Där har vi något. Ekvall, lyssna nu.
Lyssna.
Någon som också gjort TV, om vi lämnar journalist silly season eller medie silly season, det är ju faktiskt genuin läderkula.
Mm.
Stämmer mycket väl, och ett litet inslag kan man säga med Claes Hellgren i huvudet på honom om Hammarbys fysträning. Även en annan poddfavorit gick upp där, Stefan Batta.
Det hade ett väldigt bra skägg när vi såg han nu senast.
Ja, ju, vältrimmat.
Mm.
Kul att skägget fortsätter att växa, och någonstans att han behåller efter lovord från Genuin Läderkula.
Mm.
Så in och titta på det. YouTube, Genuin Läderkula, söker man på, eller i huvudet på Claes Hellgren.
Mm.
Så finns den där i ett rum nära dig.
Det finns även länkar på Twitter, när vi såklart också har konto Genuin Läderkula, om ni vill ta den vägen och följa våra inlägg där vi ger de senaste nyheterna från oss, vad som händer framöver, hur det ser ut för oss framöver. Men vi kan nog redan nu lova att det lär bli fler videoinslag också.
Absolut, och vi kan väl fortsätta puffa för att om lyssnarna har några frågor eller någon spelare som de vill att vi ska ställa de här frågorna till, så är det bara att säga till. Vi är inte rädda att ställa de mest känsliga frågorna.
Absolut, veckans allsvenska profil lever vidare och kommer att fortsätta.
Tack.
Tack.
Tack.